Varsågod, Patrik.
Ja, tack så mycket och tack för att jag får vara här. Jag är ju helt, jag har inte varit i Menelik förut, så jag känner inte riktigt till hur det går till, och jag känner ju inte er. Så att jag fick ju utav Lars den presentation som du hade om det här ämnet 2013. Och den har jag liksom läst på ordentligt och lärt mig mycket av och tänkte utgå ifrån. Och så har jag förstått att många av er som var med 2013, ni är här nu också. Så antar jag att ni också följer med i den kyrkliga debatten. Och det är väl säkert många här som vet mycket mer om det än jag. Så att nu blir det så att jag utgår lite ifrån det som Lars skrev och de ämnena. Och så blir det en del statistik, en del egna observationer och reflektioner. Och sen när vi kommer lite till missionsprovinsen så kan jag ju säga lite mer eftersom jag kommer därifrån. Men vi börjar i alla fall med Svenska kyrkan, som långt in på 1800-talet, då det var den enda kyrkoorganisationen i landet, benämnde sig och förstod sig som Guds församling i Sverige. Och det är ju en stor kyrkoorganisation i vårt land, även om den krymper. Ta lite exempel. På 1970-talet, 70, så omfattade den mer än 90% av Sveriges befolkning och hade 7,7 miljoner medlemmar. 2014 så har Svenska kyrkan 6,3 miljoner medlemmar och cirka 70% av befolkningen som hör till det samfundet. Antalet döpta i Svenska kyrkans ordning var 80% av barnen som föddes 1970. Idag är de nere i 50%. Antalet konfirmerade var också 80% 1970. Idag är det nere i 30%. Och den sista siffran blir att antalet kyrkobesök på huvudgudstjänsten. År 1990 var det 9 miljoner sådana besök, 1990. År 2013 har det mer än halverats. Man är nere i 4 miljoner. Och då ska man tänka lite på de här siffrorna. Och då är det ju som sagt en mycket stor kyrkoorganisation. Det är väldigt många svenskar som får sin bild av vad kristendomen är i det här samfundet, trots att det har krympt så mycket. Och vad innebär då allt detta att det är en sån här stor folkkyrka? Ja, man kan ju närma sig den frågan från olika håll, va? Låt oss säga, ja, jag i alla fall har en stor släkt, många vänner som inte alls är kristna, men de är med i Svenska kyrkan. Så blir det en förrättning i släkten, och den ska äga rum i en kyrka. Och finns det då en präst där som vill vara biblisk, så blir jag glad då om den förrättningen ordnas av den prästen, så att de får höra ett rätt Guds ord där. Det skulle de aldrig gjort annars, för att de skulle aldrig komma hit, så att säga, till våra sammanhang. Å andra sidan förstår man ju att man kan ju inte bygga ett bibliskt församlingsliv i den här stora organisationen som bara går längre och längre bort från det som vad biblisk kristendom är. Det är det ena. Det andra är ju att i den här stora organisationen så finns det ju församlingar med människor som vill samlas till andakt och möta Herren. Och många av dem söker ju uppriktigt ett som de menar vara gott förhållande med Herren och vill ha ett sunt församlingsliv. Och många av dem är hjärtligt trötta på det här politiserandet som äger rum i kyrkan. Där vi har en kyrka som vill vara precis som världen är. Och vad är det som är bra i världen? Vad är intressant? Jo, det är politik, inomvärldslighet i olika former, ofta utifrån ett vänsterperspektiv. Det är många säkert ute i församlingarna som är mycket trötta på det och som förväntar sig något annat. De är besvikna. Då kan man notera att man har en företeelse som man kan benämna två steg mot avgrunden, ett steg tillbaka. Två steg mot avgrunden, ett steg tillbaka. Då tar jag ett exempel från det stift där jag verkar i Lund. Där har vi haft två steg mot avgrunden. Biskopinnan Odenberg, biskopinnan Antjaklen. Nu blir det ett steg tillbaka. De har valt Johan Thyrberg som stiftschef och biskop. Jag känner Johan Thyrberg sedan studietiden i Lund. Då var han medlem i ABRI-rörelsen, Nordiska ABRI, till försvar för biblisk kristendom. Han var mycket aktiv i SESG och han ville vara bibeltrogen och ta ställning för bekännelsen. Och vad jag har hört så är det fortfarande så att han säkert vill vara bibeltrogen på det personliga planet också som församlingspräst. Men det blir ju ändå så att när man verkar som stiftchef i ett sådant sammanhang med det tryck och de förväntningar som är där och det tillstånd av villoläror som finns överallt, då kommer man ju oupphörligen att svika, man måste ligga lågt, man måste säga, göra och bete sig på ett sätt som man vet strider mot Guds vilja. Och vad innebär då detta när man tar ett steg tillbaka och får en stiftschef då som kanske vill ta hand om församlingarna, som håller med om att vi måste sluta med det politiserade och försöka göra det som kyrkan ska göra istället? Ja, det positiva kan ju vara att kristna nu får ett stöd i sin stiftschef, att han hjälper dem. Det kan vara något bra för dem då. Det andra som är negativt, det är att bibelkristna som är kallade till kyrkokamp, kallade att stå upp för sanningen och bekännelsen, ja, de får en förevändning att inte bedriva kyrkokamp för att inte göra det besvärligt för Thyrberg. Och då söver man liksom ner de bibelkristna och den här kyrkokampen som borde pågå i ett samfund som glider bort ifrån Guds ord, den får inte ske då. Det var den andra saken. Och så finns det ju den tredje, och det gäller egentligen just kanske en person då, eller en kyrkoman som vill det rätta, som vet kanske vad som är det rätta, men som hela tiden bryter mot Guds ord. Vad händer med en sån människa? Ja, vi har ju många exempel på att de blir ju mycket värre till sist, för att förstockelsen och den själaskada man åsamkar sig genom att veta vad som är sant och inte göra det om och om igen, bara för att man ska behålla sin ställning, det trasar sönder själen och det ger demonerna hur mycket tillfälle som helst. Så att det är naturligtvis inte något vi kan hoppas på och bli glada över bara för att man tar ett steg tillbaka i Svenska kyrkan. Då lämnar vi Svenska kyrkan och så tänkte jag vi skulle se lite på frikyrkor. Och de delade jag in i fyra grupper som man kanske kunde känneteckna på fyra olika sätt. Och då började jag med den evangeliska frikyrkan, EFK, som ju har Örebro missionsskola som utbildningscentrum. Och det verkar vara den mest dynamiska delen av frikyrkligheten som vill vara trogen Bibeln. Det är ett evangelikalt, baptistiskt, huvudsakligen samfund med 330 församlingar över hela landet. Från att ha haft 27 000 medlemmar år 97 så har man blivit 33 000 i år. Det är alltså ett av de få samfunden som växer. Men ofta är det väl så att man plockar folk från de andra. Så de växte. Så går vi till den andra. Och det var väl Livets ord då. Som är intressant, för de har gått i bräschen för att bygga upp skolor och har teologisk utbildning. Och hålla en hög profil då i debatten med de världsliga myndigheterna. De har deras stora församling i Uppsala har 3300 medlemmar. Ja, det som vi är känt om dem nu, det är ju det här att Ulf Ekman blev katolik. Grundaren blev katolik. Och ja, det vittnar ju dels om teologisk ostadighet, men kanske också om vad som är den stora felet med den gemenskapen, och det är inomvärldsligheten. Att man vill bli stor, man vill ingå i något som syns. Hela tiden ska det synas. Det som är bäst, det är det som syns. Och då kan det bli såna här att man hamnar vilse på det sättet. Den tredje gruppen var pingströrelsen, och den vet vi ju nu att den är väldigt splittrad. Vi har ju hört om den här debatten där två ledarredaktörer i tidningen Dagen, som är den stora kristna tidningen, öppnar upp för samkönade relationer, vilket ju är något oerhört. Alltså man bara tänker på vad det innebär konkret det här. Vad man gör i kyrkorummet. Vi kan inte fortsätta att prata om det nästan. Så förfärligt är det. Men det öppnar man upp för. Så är det då några som går emot det med tydliga ordalag och får på pälsen. Så det är en stor splittring. Och den splittringen i pingströrelsen, som ju är en stor rörelse. Jag hade lite siffror på det också. De var 100 000 på 1980-talet och nu säger de 83 000 2009. De har ju minskat, men det är ändå ganska många. Men den splittringen ser man ju även lokalt. Församlingen i Lund, där är du välkommen om du är vuxendöpt, om du är barndöpt, om du inte är döpt alls. Alla är välkomna. Ingen skillnad. Så det är ju väldigt extremt åt det hållet där. Så att där har vi splittring då, det var det exemplet. Så har vi då Ekumeniakyrkan som Lars också nämnde. Det är ju det är 750 församlingar, 65 000 medlemmar. Dess verksamhet berör 130 000 personer. Och det är ju det stora svenska missionsförbundet, baptistkyrkan och metodistkyrkan. Och de ville vara stora, men de bara blir mindre. Ville vara stora, men de bara blir mindre. Ja, då kommer vi också till något som man också måste ta upp här nu. Vilket samfund i Sverige har 106 873 medlemmar? Vet ni det? 1 600 873 medlemmar. Det är katolska kyrkan. Men de säger att de betjänar 150 000 personer. Så det är ett stort samfund i Sverige. Jag säger inget mer om dem. De finns där. Vi får inte glömma de kyrkorna som har kommit till nu på grund av hur det har förändrats i befolkningssammansättningen. Hur många de österländska trosutövarna är, det vet jag inte. Men när jag slog lite så kanske man kommer upp i 200 000, skulle jag tro. Så tittar jag på hur många muslimer det finns. Och då har vi år 2010 en siffra som säger att 450 000 i landet har muslimsk bakgrund. 110 000 praktiserar sin tro. Och nu är det ju många, många fler. Så slår vi ihop allt detta och då kommer vi upp. Nu höftar jag väldigt mycket mina siffror. 707 miljoner kristna som inte är lutheraner. 100 000 som bekänner sig kanske, eller 1 miljon kanske som är muslimer. Och så kanske 1 miljon som inte tror på något alls. Vi är uppe i 9 miljoner. Och så har vi några tusen lutheraner som vill vara bekännelsetrogna. Vi har de små lutherska bekännelsekyrkorna och så har vi missionsprovinsen. Jag kommer inte säga så mycket om de evangelisk-lutherska frikyrkorna, för ni känner ju den verkligheten mycket bättre än jag. Jag ska bara säga nu några ord om missionsprovinsen. Så att jag tar något som är lite mer fylligt om det då, som jag kommer ifrån. Vi definierar oss själva som ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Vi har för närvarande 11 församlingar eller koinonier som är formellt anslutna och en som är på väg att ansluta sig i Korpilombolo. Dessutom så har vi ungefär lite fler församlingar och predikoställen som betjänas av missionsprovinsens präster. Och så finns det människor som skulle vilja gå till en församling i missionsprovinsen men som inte har någon där de bor. För de har Sankt Sigfrids trosgemenskap bildats där man har relation med post, mejl och enstaka samlingar. Och då kan man konstatera att dels har det kommit några nya församlingar till, och så är det en del som har försvunnit. I början hade vi en liten församling i Uppsala, och den är inte kvar längre. Vi hade en församling i Torsby som också inte finns kvar längre den heller. Så är det. Liksom Svenska kyrkan har missionsprovinsen ett domkapitel som vi kallar konsistorium för bland annat ärenden om ämbetet. Vi har en kyrkostyrelse som kallas missionsrådet, som har hand om ekonomi och sånt, och så en läronämnd. Och så har vi då en missionsbiskop, Roland Gustafsson, och två biträdande biskopar, Göran Beyer och Lars Hartman. En diskussion som förs är om inte överbyggnaden är för stor i förhållande till att församlingarna inte är så många och att de är små och att det är ett bekymmer för oss. Det är en diskussion som förs. Så har vi en hel del internationella kontakter, och då ska jag bara nämna det som är speciellt aktuellt nu, och det är väl att vi försöker kanske bli medlemmar på något sätt med International Lutheran Council genom kontakter med, som vi har med SELC i Tyskland och med Lutheran Missouri-synoden i USA. Så ska jag också säga att vi har ju kontakter även med lutherska frikyrkor. Jag är här nu till exempel, och så sker det också andra kontakter som ni kanske känner till. Och jag ska också nämna att det finns något som heter den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark. En gammal kyrka från 1855. Där har vi också samtal med dem, så vi har kontakter så också. Något som det också talas om nu är att det är ju känt att präster i Svenska kyrkan får inte betjäna våra gemenskaper, och nu har man inlett en process då mot 5 pensionerade präster i Göteborgs stift för att de har lett gudstjänst i Mariakyrkan i Uddevalla. Så det tycker Göteborgs domkapitel att det har man tid med, det ska man ägna sig åt att försöka göra disciplinärende för de här 5 pensionerade prästerna. Så kan jag bara säga något kort om min egen församling. Jag är pastor för Sankt Markus församling i Lund. När vi började var vi väl kanske ett 10-tal drygt. Så blev vi fler. Det kom till en del personer och familjer, och de tog med sig andra. Sedan en tid är det folk som flyttar, så vi har blivit mycket färre. Så nu så är vi 20-30 när vi samlas till gudstjänst. Och vi tycker det är ett bekymmer att inte vara så många. Vi vill gärna att vi har våra barn med oss i gemenskapen, och då behöver man ju gärna fler barnfamiljer. Nu är det bara en kvar. Så vi tycker att det är ett bekymmer. Sen det här att man känner att församlingen är liten och skör gör ju också då att det som är viktigt för oss är att ha vårt församlingsliv. Vi deltar inte så mycket i någon kyrkopolitisk debatt, utan vi flyger under radarn, som man säger. Det kanske inte är så bra. För att Herren förväntar sig ju att man tar ställning för sanningen och får ta stryk för det. Det är ju så liksom en kyrka får trovärdighet, så att där kanske vi brister då. Och man tänker att en anledning till att Herren inte låter oss växa är kanske att man är för feg och ligger för lågt. Så kan det vara, det måste man tänka på. Ja. Och så kan vi också säga då att det finns ett par stora församlingar i missionsprovinsen. Kvillebäcken i Göteborg, uppe i Umeå och i Uddevallastigen. Och där finns det visst en större dynamik och en framtidstro. Och så finns det också ett par nya gemenskaper som håller på att bildas i, kanske i Karlskrona och i Borås och Örnsköldsvik. Ja, och så kan man då avslutningsvis säga då att vi lever ju i världens tredje minst religiösa land. Jag har hört en siffra att endast 9 av 100 yngre människor säger att religionen är viktig, religionen vilken som helst. Om man då av de här 9 av 100 ska hitta de som är intresserade av evangelisk luthersk tro, så blir det nästan inga alls kvar. Så vi lever i en miljö som är väldigt, väldigt svår och arbetsam, därför att det är så få som förstår värdet av det sanna evangeliet. Och så lever vi i en modern kultur som skadar oss alla. Vi tar alla intryck av den moderna kulturen och alla dess frestelser och lockelser. Och det påverkar oss negativt. Och vi måste liksom förstå att vi verkar i en sån här svår tid. Och att vi är svaga och illa sargade. Och vi ska inte göra oss stora förväntningar av att vi ska få stora dynamiska gemenskaper. Att vi ska liksom vända utvecklingen. För då blir, jag tror det är alldeles galet. Utan istället får vi vara tacksamma varje gång vi får samlas till gudstjänst varje söndag. Var tacksamma för att Herren låter det, gör det möjligt för oss.
Imorgon kväll klockan 7:30 så finns det en timme där det står att det är frågor och samtal med anknytning till föredragen. Men där finns det också möjlighet att ställa frågor med anledning av de här presentationerna. Förutsatt att presentatörerna finns kvar här då imorgon. Halvar finns inte kvar då vet jag. Men är du kvar imorgon kväll? Mellan 7:30 och 8:30. Nej. Ja. Då får ni haffa. Då får ni stötta på Patrik och Halvar privat här om ni har frågor under kvällen. Då så går vi vidare raskt till Halvar som ska presentera den kyrkliga situationen i Finland.
Ja, det är, man känner sig lite liten här efter den här digra och fina presentationen och väl förberedd av Patrik här. Vi har i Finland i stort sett samma utveckling som här i våra grannländer till finska kyrkan, om vi med det menar det som officiellt heter evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, så hör i dagens ligger 73% av befolkningen. Och det är på nedåtgående, och det kommer att falla också helt oberoende av kommande utskrivningar för de som till största delen finns utanför kyrkan är sådana som har en mycket låg ålder redan, så att deras barn kommer inte att vara medlemmar av kyrkan och så vidare. Och Helsingfors, där vi ser utvecklingen spets, så har vi redan det förhållande att det är färre än 50% av de nyfödda som döps. När det sedan gäller det andliga läget så där totalt, så har vi ju från gammalt det förhållandet i Finland att frikyrkligheten är numerärt och till omfång på alla sätt mindre än i till exempel Sverige. Där är inte heller någon större expansion idag. De finlandssvenska små frikyrkorna har närmast gått bakåt alla. Inte ens pingstvännerna växer mera. När det sedan gäller kyrkor i övrigt, den katolska kyrkan är väldigt liten och den växer inte heller på grund av invandring, för Finland har som känt inte så stor invandring. Vi är ju alla sverigedemokrater där. Eller vad det heter. Där kommer inte så mycket. Muslimer har vi ju dock, men det där, också den numerären är liten. Det är mellan 35-40 000, ungefär, någonting. När det sedan gäller läget på den lutherska sidan, så har vi ju sedan gammalt fria lutherska samfund redan från 1920-talet i Finland, därför att Finland fick tidigare än Sverige en mera fullständig religionsfrihetslag som också uppmuntrar till sådana bildningar. Det finns två då äldre sådana, och Ned Brockwell som är här med oss, och han är med i den ena av dem, STLK, den konfessionella kyrkan. Sedan de övriga som finns är då väldigt, väldigt numerärt väldigt små. De är två äldre, så de har då båda flera hundra medlemmar. Det som senast har hörts är ju sedan att missionsprovinsens motsvarighet i Finland, missionsstiftet, så där har också som här är på gång en avkragning just skett av fem präster som var registrerade i folkkyrkan. Ingen av dem hade någon fast tjänst i folkkyrkan, så att deras så att säga materiella läge och vad de gör för dagen ändrar på inget sätt genom detta. Och det är nya avkragningar på gång också. Jag talade nyligen med en präst som trodde att han är avkragad kanske inom 2 månader. Det är en linje som fortsätter någon tid, men snart finns det ingen att avkraga, för att alla i missionsstiftet är snart sådana som inte är präster i finska kyrkan, så att säga. Jag har inte någon inside information, men det där, jag har den föreställningen med det som jag från det jag tidigare har hört att det är en tidsfråga för en missionsstifte blir ett eget trosamfund. Om jag får det där spå, det är nog Gud som rår, men människan kan försöka spå, så det där tror jag att det är inom 5 år ett trosamfund. Kanske. Missionsstiftet i Finland har på det sättet nog förvånat många genom att de har många livaktiga församlingar som är tämligen stora och många barnfamiljer med och så vidare. Det finns ungefär i dagens läge ungefär 35 församlingar och knappt 30 håller gudstjänst varje söndag. Och det, där sker en generellt en tillökning hela tiden. Och många har det där måste söka nya det där kyrkolokaler för de har blivit för små. Så att det är intressant och det förvånar många. När det sedan gäller den ortodoxa kyrkan, som ju sedan tsartiden i Finland har samma relation till staten som den lutherska folkkyrkan, så kan man om dem säga att de har också drabbats genom att de är nationalkyrka och har en sån relation till staten, så de har också drabbats av de här stora utskrivningarna lite på samma sätt som den lutherska folkkyrkan. Det var, på den ortodoxa sidan var det annars en intressant incident här nyligen. Det var så att det var en prästvigning i den ortodoxa katedralen i Helsingfors. Till saken hör att det är en liberal ortodox biskop i Helsingfors. Och han hade bett den lutherska kvinnliga biskopen att vara närvarande vid prästvigningen där. Och det gick så långt som hon fick hålla något slags litet anförande, och sedan dessutom beordrades den diakon som ledde bönen att be för henne där. Och det här ledde till en skarp reaktion från den ortodoxa ärkebiskopen som det där gick ut i offentligheten redan innan han hade talat med sin kollega i Helsingfors och sa att det här får inte förekomma i en ortodox kyrka och det där vi väntar på vad det här ska leda till, för att de har en stor konflikt inom sig. När det gäller sedan typ rörelser av livets ord typ i Finland så finns det en motsvarighet, men den har aldrig fått samma genomslag som Livets Ord i Sverige. Och där händer nog ingenting speciellt. Det som nog vi väntar på att ska bli någonting annorlunda är det att väckelserörelserna, också de mera konservativa som inte vill ha officiellt vill ha kvinnliga präster eller välsignelse av homosexuella par, att de dock är så knutna och solidariska med folkkyrkan och samtidigt håller en profil av det här slaget. Så det kommer att leda till att det antingen blir en brytning med folkkyrkan eller att de böjer sig. Och det där, jag är illa rädd för att vissa av dem kommer att böja sig för dagens, så att säga, krav. Det var lite så här kåserande från om det ena och det andra. Tack.
För det, Jan Bygstad från Norge.
Ja väl, för min del är det också slik att jag reser för morgondagens spørsmålsrunde. Så är det spørsmål som det också tas. lite grann om det ena och det andra i norsk kirkeliv. Det har inte varit de stora sakerna som har präget norsk kirkeliv det sista året. Det har ju en hel årrekke varit slik att det har varit spørsmål runt homosexuellt samliv, äktenskap, som har varit den stora kampsaken i den norska kyrkan. Och på kyrkemöte för de sista kyrkemötena som har varit, så är det denna saken som har präget det hela. I år var det kyrkemöte som har avslutat ganska nyligen. Det var stille och fredligt. Och orsaken är att det nu skall i höst skall väljas nytt kyrkemöte, och alla väntar där på de nya delegaterna, som man förväntar vill att man nu vill möjligens få ett flertal av de delegater som går in för vigsling av homosexuella med allt det som följer i kjølvannet av det. Så det valget till kyrkemöte som kommer i höst, det kommer till att antagligen att bli avgörande för den norska kyrkans väg vidare. Ellers är det kanske många där som också vet att den norska kyrkan inte längre är en statskyrka. Detta skedde genom ändring av grundloven i Stortinget. Den gamla grundlovens paragraf 2 sa att den evangelisk-lutherska religion förbliver statens offentliga religion. Alla de inbyggare som bekänner sig till denne pliktar att uppdra sina barn i samma. Det var ordlyden i den gamla paragraf 2 i grundloven. Den är ändrat. Och man har nu en paragraf som säger att det norska samfund är ett samfund som bygger på den humanistiska och kristna arv. That's it. Likväl så förblir den norska kyrka bundet upp mot staten i den förstand att den kallas fortsatt för en folkekyrka, och prästerna lönnes fortsatt över statsbudgetet, och det är kommunerna som har ansvar för kyrkans egendomar och byggningar. Så man är på en måte en slags hybridsituation, en mellomsituation idag mellan att vara statskyrka och en mer fri folkekyrka. En av de begivenheter som har varit viktig det sista året är ju att Børre Knudsen döde. Det har nog alla fått med sig. Han har haft en helt stått i en särställning både i norsk kyrkeliv och i också ellers i Norden, tror jag. Det är många som har sett upp till ham och varit glad i ham. Det var en Guds styrelse, tror jag, att omtrent samtidigt med att han döde, så var det laget en film med ham och hans hustru med samtaler med de två nå på deras äldre dagar. der vi fikk se en del av den personlige siden ved den kampen han har stått oppi, og omkostningene som dette har hatt også for familien. Denne filmen ble sendt like etter at Børre døde på den norske rikskanalen, og den vakte en erkjennelse i offentligheten om at Børre Knudsen antagelig var en røst som demonstrerte at ytringsfriheten egentlig ikke har vært reell i det norske samfunn. Det var en erkjennelse som vokste frem hos en del mennesker i det offentlige, og som kan ha betydning, men vi vet ikke. Ellers er det slik med den norske kirke også, som i våre naboland, som vi har hørt, at medlemstallene går ned, dåpstallene går ned. Per i dag er det vel ca. 80% av den norske befolkning som står som medlemmer av den norske kirke, og antallet døpte nærmer seg nå 50-tallet. Så det begynner å bli tall som ligner det som vi har hører der i Sverige og Finland, også i Norge. For øvrig så har vi noe som heter Norges kristne råd hos oss. Det er ikke et økumenisk fellesskap, men et slags samtaleforum mellom de ulike kristne kirker, der en for eksempel har kunnet stå sammen om bibeloversettelsesarbeid eller bibelutgivelsesarbeid og den typen ting. I Norges kristne råd har man nå oppe som sak hvordan man skal behandle reformasjonsjubileet. Problemet er at i Norges kristne råd sitter jo slett ikke bare lutherske kirker. Her sitter den katolske kirke, her sitter pinsekirkene, baptister, metodister og så videre. Og i referatet fra det siste møtet i Norges kristne råd, hvor man nå planlegger jubileet i 2017, var ikke ordet om rettferdiggjørelse nevnt med en stavelse. Det sier sitt om hva som antagelig ligger foran der. En sak som har kommet til å prege mer og mer av offentligheten i Norge, det er at det er et voksende antall konvertitter, mennesker som kommer fra islamsk bakgrunn og som tar ved kristen tro, blir døpt inn i ulike kirker i Norge. Men disse har en meget vanskelig situasjon, fordi norske myndigheter ikke fester lit til deres forklaring, og de sendes hyppig tilbake til land der de er utsatt for forfølgelse. For eksempel Iran, Irak, Eritrea. Dette har vært noe som har kommet til å ta mye oppmerksomhet for mange kristenledere, også inkludert meg. Vi har i vår forsamling 6 tidligere muslimer som har kommet til kristen tro. Noen av dem var døpt før de kom til Norge, og noen er døpt i vår forsamling. Og vi har en kamp med myndighetene for å unngå at disse blir sendt ut av landet tilbake til sine opphavsland. Vi har de to største frikirkelige samfunn i Norge, det er den romersk-katolske kirke og det er pinsebevegelsen. Den katolske kirke har hatt en voldsom vekst, ikke først og fremst på grunn av at nordmenn konverterer, men på grunn av innvandring. Det er en meget stor innvandring, særlig fra Polen. Man har vært i behov av arbeidskraft, og dette har ført til at den katolske kirke har vokst voldsomt de siste årene. Nå har de fått et svært problem, for disse katolikker som har kommet til Norge, de har ikke meldt seg inn i den norske katolske kirke. Men den norske katolske kirke har jo vært klar over innvandringen og har lett igjennom telefonkatalogen etter folk som kommer fra disse katolske land, og så skrevet dem inn som medlemmer uten deres eget samtykke. Og på den måten så har man fått meget høye antall i medlemsregistrene, noe som jo betyr at man da også har fått en betydelig statsstøtte. Nå har den katolske kirke fått dette i ansiktet og ser ut til å måtte bøte ganske alvorlig for denne frivoliteten i forhold til medlemstall. Pinsebevegelsen, den er ganske mangfoldig, men står sterkt i Norge. Men opplever nå denne våren interne stridigheter, fordi man på pinsebevegelsens sommerstevne, som nå ligger foran, har man innbytt pavens hoffpredikant, Cantalamessa, til å være hovedpredikant under dette stevnet. Og det viser noe av den forbindelsen som det etter hvert er blitt mellom karismatiske bevegelser og den romersk-katolske kirke. Det gjelder jo oasebevegelsen både her i Sverige og i Danmark. Ikke så mye i Norge, men der er altså pinsebevegelsen som har begynt å knytte den slags kontakter. For øvrig så har vi en kristen TV-stasjon i Norge som heter Visjon Norge. Jeg vet ikke om den er kjent for utenom Norges grenser. Den drives av ekstreme eller ytterliggående karismatikere, og for å si det på egne vegne, det er tidvis ganske motbydelig å se på sendinger fra denne stasjonen. Den har vært mye fremme i offentlig diskusjon denne våren på grunn av stadig predikanter som kommer, gjerne tilreisende til landet, som taler om nødvendigheten av å gi pengegaver, og de som da gir pengegaver, de blir lovet Guds velsignelse, eventuelt helbredelse hvis de er syke og den typen ting, som og dette har vært en god del oppe i norsk, først og fremst i den kristne dagspressen, men også i den sekulære dagspressen har dette vært fremme en god del. For øvrig så er det jo også slik at Norge opplever en relativt stor innvandring, ikke på langt nær så stor som i Sverige, men likevel. Per i dag så er det noe sånt som mellom 25% og 30% av Oslos befolkning består av innvandrere. Det er ganske talende, og man kan i enkelte områder i Oslo føle seg hensatt til Bagdad i stedet for til Norges hovedstad. Det er slik er forholdene blitt. Og denne store muslimske andel av innvandrere, de setter også en meget stort preg på hele den offentlige samtalen i Norge. Det står alltid, er det fremme, enten det er i TV eller i dagspresse, så gjør dette seg gjeldende. Når det gjelder de kristne organisasjonene, Norge er vel det landet i Norden som har de største frivillige kristne organisasjonene, misjonsorganisasjonene. Så er det jo slik at en rekke av disse organisasjonene nå har etter hvert dannet selvstendige menigheter, uten at man har forlatt den norske kirke og dannet egne trossamfunn. Men de fungerer som selvstendige menigheter med full sakramentsforvaltning, konfirmasjon, dåp, nadverfeiring og begravelser forrettes av forsamlingslederne. Dette gjelder både Nordmisjon, det gjelder Norsk-Luthersk Misjonssamband, det gjelder Indremisjonsforbundet, som de tre største kristne organisasjonene. Det som for min del synes iøynefallende, det er jo at alle disse organisasjonene er jo organisasjoner som har en luthersk bakgrunn, og for så vidt også lutherske basisparagrafer i sine stadgar. Men det som er felles for disse er at når de danner menigheter, så ser man over til Amerika for å, det som blir det kirkelige ideal. Det blir amerikansk kirkevekstenkning, det blir amerikansk karismatikk, og det blir amerikansk underholdningskultur, den musikkulturen som du finner i store deler av amerikansk kristenliv, det er det som preger disse forsamlingene. Så en klassisk lutheraner vil føle seg fullstendig fremmed dersom man setter sine føtter innenfor disse forsamlingene. I Bergen by så er det tre slike misjonsforsamlinger av ulik størrelse, noen av de er ganske store. Men å høre luthersk forkynnelse der, det kan være ganske sjelden man får gjøre. Og det betyr at en klassisk luthersk kirkelighet, det finner du ikke innenfor disse gamle lutherske organisasjoner. Du finner det i en viss utstrekning i mitt eget kirkesamfunn. Du har de små lutherske kirker i LBK og LBK også i Norge. Der vil du også finne dette. Den største lutherske frikirken, som bare kalles for frikirken i Norge, den har ca. 22 000 medlemmer. Den er også så sterkt preget av amerikansk karismatikk at jeg for min del har store problemer med å kunne si at dette egentlig er en luthersk kirke lenger. Og det innebærer i praksis at den lutherske arven også står meget svagt i norsk kirkeliv. En av mine gamle lærere, Einar Soli, han formulerte følgende sats: hva hjelper det å si at man står på luthersk grunn hvis man ikke taler med luthersk munn? Og det er nettopp, med det setter han på mange måter fingeren på det som er kanskje hovedproblemet i den gamle lutherske delen av norsk kristenliv. Takk.
Jag har tyvärr inte så stor en horisont som de förra talare, så perspektivet blir lite snävare här. Och språket är lite problem kanske också, så jag tror att det kommer här någonstans, något form för svensk. Jag har tänkt så här att jag ska ge tre utblick. Sett ett utifrån dansk deltagande i NELK, två utifrån dansk indre mission, och kort tre utifrån denna konferens. Så huvudfrågan, hur ser det ut i Danmark? Och mitt perspektiv ska bli utifrån NELKs syfte att samla stärka resterna bekännelsens trogna väckelse av kyrkfolket i Norden samt stötta församlingsbildning och gudstjänstliv på bekännelsetrogen evangelisk luthersk grund. Ett utblick. Sett utifrån dansk deltagande eller medverkande inom i NELK. Deltagande här, på den här konferensen, vittnar ju inte särskilt mycket om dansk engagemang för bekännelsestrogen utsända liv. Även om det har ökt med 50% när min son har kommit med också. Och sedan kan man ju fråga, tycker jag, vilken frukt har det här engagemanget i NELK borit genom åren? Jag ska titta lite tillbaka. I år 2004 var Mikael Vigilius och jag deltagare i NELKs föregångare i Vasa i Finland. Och bakom det här mötet var boken Vägen fram. Och här varnade Mikael mot falska lärare, villolärare, och säger så här: de troende bör bryta varje form av yttre kristlig och kyrklig gemenskap. för att allvaret av deras synd ska kunna tydliggöras för en själv och för alla andra. Nu har 10 år gått sedan, och i 2014 säger Mikael Vigilius att han inte har tro för bekännelsekyrkornas väg i Nelk. Han kommer fortfarande framöver att stödja väckelsesfolket och ägna sig åt arbetet inom organisationen Nytt Liv. Och när man googlar Nytt Liv på nätet, så ser man att de presenterar sig själv precis i det här året som en rörelse inom Folkekyrkan i Danmark. I Vasa medverkar också svensk-dansken Gunnar Jensen, dåvarande pastor i Valberga evangelisk-lutherske församling. Och även han har publicerat en artikel i Vägen fram. Och där säger han så här: vi har fått Guds ord oss anförtrott, och detta förpliktigar oss. Därför kan vi inte följa Svenska kyrkan i avfallet från Guds ord. Och sedan, kan Svenska kyrkan bli ett andligt hem för oss själva och våra barn? Nej. Nu är han i Danmark och med sin fru och barnen anknyttet till en församling i Danske Folkekyrkan. En tredje dansk teolog medverkande vid Nelk 2008 är Henrik West. I en fin föreläsning som har publicerats i tidningen Logos säger han att om kyrkor föra falsk lära kan vi inte uppfatta dessa som kyrkor i biblisk mening. Varför jag har sett mig tvungen att gå ut ur den danska folkkyrkan. Han försökte mycket energiskt att bilda en bekännelsestrogen församling i Jylland, men det misslyckades. Sen har han önskat att dra tillbaka sina uttalanden som har publicerats. Och idag jobbar han som organist åter inom danska folkkyrkan. Och en parentes, att det inte ska missförstås, att det är inte ment så som någon personlig kritik. Jag har mycket respekt för alla tre personer och har mycket bra relation till dem också, och ibland ser jag dem på gudstjänster i vår församling. Men det här är ju det faktiska läget utifrån dansk medverkan i Nelk. Sen finns en fjerde dansk medverkande vid Nelk 2005, og som er pastor Leif G. Jensen fra den evangelisk-lutherske frikyrken i Danmark, som blev nævnt af Patrick også. Og den var jo siden 1855 den endte danske bekendelseskyrken. Men i år 2007 afsatte kyrken en bekendelsestrukken præst imod skrift og bekendelse, og mod mange formaninger då og siden. Och den här saken kan i en helt sammanhang sätts till Ola Österbacka och Sten Ryd bevittna. De har jobbat med det. Bekännelsestroheten träffades utifrån det här med konsekvenser för hela Norden. Och jag har tittat på grunddokumentet för Nelk, och det första paragrafen säger så här om hur förstår man bekännelsestrohet. Bekännelsestroheten sägs det, att de som är villiga att hålla sig till skriften och bekännelsen och fullfölja sin undervisning i praktisk handlande. Jag tycker att den här sak visar tyvärr att frikyrken i praxis har upphört att vara en bekännelsestrogen kyrka. Som följd av den här saken så bildades sen i Aarhus Augustanerkyrkan, som er gemenskap med The Orthodox Lutheran Confessional Conference i USA og en stakke andre lande. Og der er den førre deltagere i Nelk, Magnus Sørensen, pastor. Jeg selv betjener 2 forsamlinger under navnet Evangelisk Luthersk Kyrka på øerne, og for os er det just i den her situation den enda muligheden for bekendelsestrogen gudstjens liv. Inte let, men trygt. Och vi glädjer oss över en del gäster också. Förstås finns det många andra fria församlingar, och det finns också de som benämner sig lutherska. Men knappast om man gick och frågade dem ville någon säga att de är bekännelsestrogna. Väckelsesfolket stannar kvar inom folkkyrkan, som till exempel i Kyrklig förening för Indre Mission. Och då kommer jag till mitt annat utblick. Utblick 2, sett utifrån dansk indre mission. Och jag har en mycket bra relation till generalsekreteraren där och fick tillfälle att göra ett intervju med honom utifrån temat för den här konferensen. Och hans åsikter, som är hans personliga privata, ska jag återgive i 10 slags sentenser, om man vill. Olika frågor här. 1. Om den kyrkliga situationen. Tiden är andefattig. Guds ord har få lyssnare. Stor okunskap bland kristna. Friförsamlingar är ofta baserade på de karismatiska personer. Och det menar jag inte teologiskt, men alltså begåvade personer. Så det står på en pastor och faller med honom åter igen. Men baserat på väldigt lite teologi. Om trends eller tendenser. Ja, säger han, där finns engagerade ungdomar inom indre missionen. Men fokus är så mycket på det goda livet. I sentenser som dessa, Jesus är min bästa vän. Och någon säger så här, vi kan inte använda ordet synd. Och då blir det svårt, säger han, att predika om synd och nåd. Och kristendomen ändras till något ganska annat än det egentligen är. 3. Om bekännelses trohet. Ingen frågar efter bekännelse. Gode möjligheter, eller anledningar, vad säger man på svenska så, för evangeliskt Luthers gudstjänste liv inom folkkyrkan. Men församlingsliv utifrån bekännelsens ord och lyd är knappast möjligt. Om missionsprovins och fria församlingar, det är varken önskvärt eller aktuellt. Der finns 2 frie församlinger anknyttet til indre mission i Danmark, og de tolereres. Men frie församlinger anses at skabe splittring og hindre missionsopdraget. Jeg frågade ham om særskilte utmaninger for indre missionsforeningen, og han sagde så her, utan et luthersk fundament står vækkelsesfolket indenfor foran af sværmeri. Hedder det så på svenska? Ja, bra. Det var en klart. Og han nævner præcis som Jan også fra Norge, våger af arminiansk teologi fra Amerika, og forkyndelse af dub og natvort saknes og behøves stærkes. 6. Om tilhørighed til en folkkyrke uden kyrkodisciplin. Ja, så mener han, vi er en del af en kyrke med herrer, som ikke burde være der. Men man kan ikke være inden en folkkyrke uden kompromisser. Så er saken. 7. Om forsamlingsliv i en kyrke, som tolererer fornekende af opstandelsen. Det har været en meget stor debat i Danmark det sidste halve året, og det har, man har set, at teologiske lærere og biskoper og så offentligt siger, at vi tror ikke længere på kyrkets opstandelse. Så siger et stort problem, som afslører katastrofal andefattigdom. Vi henviser mennesker til gode præster, men nogle forlorer troen. Om brydning med falsk lærer. Jeg har personligt skilt mig ud og har ingen andlig gemenskab. Som dansk hører jeg til inom folkkirken. Kyrkosyn som bojats. Og dette giver muligheder. Og det er det store mantra. 9. Om herre ansvar inom vækkelsesfolket, til eksempel i samband med sakramentsforvaltning. Jeg siger han, de måste selv hitte deres herre. Det er deres ansvar. 10. Om at bilde forsamlinger med ansvarig nordemiddelforvaltning. Troen bor i kyrkan, og derfor er det en kristen kyrka, slutter generalsekretæren samtalet om situationen set udifrån dansk indre mission. Slutligen utblick 3 set udifrån denne konferensen. Hur skal man bedømme situationen, og hvad går vägen frem? Det vil jeg lämna til er överlägga. Og jeg hører gärna hvad de tycker. Men utifrån givna utblick från dansk deltagande i NELK och från dansk indre mission är min bedömning i enlighet med grunddokument för NELK paragraf 1. Bekännelse i ord måste följas upp i handling. Annars riskerar man den goda bekännelsen att bli sin egen världs största fiende och sluta som vägen tillbaka. Må Herren välsigna studiet vid NELK 2015 av kyrkan och dess gemenskap till tro och handling utifrån denna konferens och framöver, som också Tore nämnde i sitt inlägg tidigare. Låt oss alltid ihågkomma Herrens hur Herren Jesus slutar sin undervisning om livet i Guds rike från bergspredikan i Matteus evangeliet kapitel 7. Den som därför hör dessa ord och handlar efter dem, han liknar den förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störfloden kom och vinden blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippen. Och kyrkans klippe är Kristus. Amen.